och att den inte kommer att lämna ifrån sig sina vapen innan fredsförhandlingar kommit igång och gett resultat. De protestantiska politiska partierna säger å sin sida att det inte kan bli några runda bordssamtal alls förrän vapnen lämnats in, och IRA bett protestanterna om ursäkt för den plåga de orsakat under 25 års våld. Kerstin Brostrand, London.
August 26, 1995. Sverige och EU.
Var tredje svensk som röstade ja till EU vid folkomröstningen har ångrat sig. Det visar en ny temaundersökning som publiceras i Dagens Nyheter. EU-motståndet har enligt undersökningen ökat under sommaren från 57% i maj till 61% i augusti. 1016 personer ingår i undersökningen.
Den 28 augusti 1995. Vad är jugoslaverna för denna? TV-ljud från denna dag.
God kväll. Återigen har alltså samma slags blodiga scener utspelats i Sarajevo. Alldeles nyss kom beskedet att granater slagit ner i sjukhuset i Sarajevo. Vi återkommer så snart vi kan med mer uppgifter om detta. Tidigare idag valde någon att skjuta med tunga spränggranater mot marknadsplatsen i stan. Kvinnor, gamlingar och barn dödades och lemlästades. 37 människor dödades, fler än 90 skadades. Bilderna från platsen är hemska, men för den som vill förstå kan det ibland vara nödvändigt att se krigets verkliga ansikte.
Mördarna siktade mot marknadsplatsen som var full med folk. Med granatkastare sköt de mot civila, mot kvinnor, barn och gamla.
Well, between 11 and 11:30, a series of shells came into the main heart of Sarajevo. And there have been a considerable number of casualties.
På ett ögonblick förvandlades marknaden vid den livliga Titogatan till platsen för en massaker. Sarajevobor som helt fredligt var ute och handlade mat dödades. Små barn slets i bitar av tunga artillerigranater. Dagens attack är den blodigaste sedan i februari i fjol. Även då var det en marknadsplats som var målet. Även då var det civila som mördades. Sarajevo, Bosniens huvudstad, har varit belägrad i 40 månader. Staden är omringad av bosnienserbiska trupper som befinner sig på skjutavstånd från marknadsplatsen. Under hela kriget har granaterna regnat över stan. Över 10 000 civila har dödats. Dagens attack skedde mitt i centrum. De sårade har förts till Kosovo-sjukhuset. Läkarna och sköterskorna arbetar desperat. Trycket är enormt, stressen fruktansvärd. Nära 100 människor är skadade. För många är tillståndet kritiskt. Oroliga anhöriga söker sig till sjukhuset för att få besked om släktingar klarat sig från terrorrådet på marknadsplatsen. Vi vet inte vem som är ansvarig för terrorn. Vi vet inte vem som anses ha rätt att skjuta granater mot barn och gamla. Bosniens regering beskyller bosnienserberna för dådet.
During the peace process, because the terrorists are obviously looking for new concessions. And are ready to kill, to extract a new concession from the federal government.
Men serbernas ledare Radovan Karadzic anser att det är bosnierna som skjuter på sina egna.
So far, whenever we have been on a sort of juncture in the talks, Muslim government has staged a massacre of their own people in order to sabotage the conference and in order to blame the Serbs.
Örjan Sturesjö, en sån här attack mot civilbefolkningen i Sarajevo, kan det vara en medveten handling?
En medveten handling, ja visst. Men från vilken sida? Det är ju tveksamt. Jag har dock väldigt svårt att tänka mig att det är den bosniska regeringssidan som ligger bakom. Även om de har en hel del att vinna på, på det hela.
Vem har annars mest att vinna på terror mot civilbefolkningen?
Ja, i det här fallet så tror jag knappast att någon sida har någonting att vinna på det. Man skyller på varandra.
Varför händer detta då?
Ja, granater faller ju nästan dagligen över Sarajevo. Det som är speciellt idag, det är att det krävde så många dödsoffer.
Det var en ren tillfällighet, menar du, att de lyckades slå ner?
Jag tror att det är en ren tillfällighet, ja. Mm. Men...
Hur påverkar detta fredsförsöken, tror du? Det är väl den centrala frågan, om man kan komma fram i några samtal.
Jag tror att det här kommer att försvåra fredsförsöken. Och jag tror att egentligen att man från den bosniska regeringssidan inte alls är så irriterad över det här. För som jag ser det så har kriget kommit in i en helt ny situation. Krigslyckan har vänt i och med händelserna i Ukraina. Det vill säga den kroatiska operationen Oluja, stormen, som ju helt förändrade situationen på Balkan.
Så du menar att den bosniska regeringssidan idag inte är lika intresserad av fred och fredsförhandlingar?
Exakt. Situationen är en helt annan. Nu har det gått upp för serberna att de är inte det oövervinneliga himmelska folket som de har ansett sig vara. De förlorade snöpligt i Ukraina. För det andra så har de bosnisk-serbiska styrkorna nu en mycket, mycket längre gräns att försvara. Ytterligare 250 kilometer ungefär. Vi har en svår splittring inom den bosnisk-serbiska ledningen mellan presidenten Radovan Karadzic och deras överbefälhavare, general Mladic. Eller mellan politikerna och mellan militären.
Så en mer självsäker bosnisk regeringssida, en försvagad serbisk sida. Men då inställdes ju frågan, hur kommer det sig att de här kanonerna kan stå kvar utanför Sarajevo och beskjuta huvudstaden?
Helt enkelt därför att den bosniska regeringssidan inte har vapen att ta hand om dem. Mm. De saknar ju framförallt tungt artilleri, vilket den serbiska sidan har väldigt gott om.
Tror du att väst i form av NATO kommer att reagera, bomba?
Om folktrycket blir tillräckligt starkt, om de bilder som visas från det här får folk i väst att reagera och pressa på sina politiker att nu måste ni göra någonting, då kommer någonting att hända. Annars knappast.
Tack så mycket, Arja.
Den 28 augusti 1995. Förhållandet kyrka-stat i Sverige.
Kyrkan i Sverige kommer att skiljas från staten den 1 januari år 2000 eller 2000. Detta stod klart sedan kyrkomötet ikväll med stor majoritet godtog regeringens förslag.
Jag ber de ledamöter som bifaller utskottets hemställan att resa sig upp. Jag finner det uppenbart att kyrkomötet beslutat i enighet med utskottets hemställan.
Efter snart 470 år klämtar nu klockan för statskyrkosystemet i Sverige. För efter kyrkomötets klartecken idag kommer riksdagen i december med stor majoritet att godta regeringens förslag. Och kyrkans ställning kommer att förändras grundligt vid sekelskiftet. Ungefär 1000 år sedan kristendomen kom till Sverige. Men förändringen blir i praktiken förmodligen inte så stor fast den är principiellt betydelsefull. Församlingarna mister sin beskattningsrätt, istället ska kyrkan få sina inkomster från avgifter från medlemmarna. Men staten erbjuder sig att hjälpa till att driva in de avgifterna så skillnaden blir knappast särskilt märkbar för medlemmarna som ska betala. Men just att ingen längre ska födas in i kyrkan utan att medlemskap ska gälla, det är en principiellt mycket viktig förändring. Och för kyrkan gäller det nu verkligen att man kommer att få slåss om själarna på ett annat sätt än förr, när det ofta var tradition och slentrian som höll folk kvar i statskyrkan. Kyrkan ska också i framtiden stå för de flesta begravningarna i Sverige. Men efter 30 års utredande är det fortfarande rätt oklart hur kyrkan egentligen ska få betalt för de tjänsterna när det gäller döda som inte är medlemmar i kyrkan. Och trots sin nyvunna frihet så får också kyrkan fortfarande på sig kravet att den ska vara rikstäckande och att dess förkunnelse ska vara evangelisk-luthersk. Så den rätta lära som Gustav Vasa föreskrev när han förstatligade kyrkan 1527 för att komma åt dess egendomar och knäcka biskoparnas makt, den tar hans sentida efterföljare civilminister Marita Ulfskog alltså efter i den nya kyrka hon vill släppa lös in på 2000-talet. Så något har de två ändå gemensamt över seklerna, statskyrkans skapare och dess avskaffare.
den 29 augusti 95 om Sarajevo-attacken.
God kväll. Det var alltså Bosnien-serberna som sköt mot marknadsplatsen i Sarajevo och dödade 39 civilpersoner igår. Det slog FNs experter fast idag. Nu väntar alla på något slags militär vedergällning.
Blodet tvättas bort från offrens sargade kroppar innan de döda läggs i enkla träkistor. En man ordnar ännu en grav i Sarajevo. Den här är för hans dödade hustru. Han har hela tiden vetat vem som dödade henne. Nu vet resten av världen det också.
The rounds were fired from the south and a thorough investigation has been concluded, which used all available means of radar, crater analysis and several acoustic methods and incorporated all available specialist United Nations agencies. The result of the investigation, as you have heard, is that beyond any reasonable doubt, the rounds have been attributed to the Bosnian Serb army.
Men det räcker inte för bosnierna. I Sarajevo väntar alla på ett svar. Visserligen kan en NATO-attack stoppa fredsprocessen, men om inget händer kanske samtalen dör i alla fall.
If there is no response today to this terrorist act that has now been clearly identified with the Serbian forces by the United Nations itself, we will be forced to reconsider our further cooperation for the sake of our citizens and for the sake of the peace process itself. The peace process cannot have any credibility if these types of terrorist attacks go unpunished, and our civilians can have no confidence in peace as long as they in fact remain the targets, the hostages of a peace process subject to terrorist attack.
Igår kände cynismen inga gränser när bosnienserberna kallade granatattacken mot civila för muslimsk terror mot den egna befolkningen. Idag har talmannen i det självutnämnda parlamentet i Pale prisat den amerikanska fredsplanen som ett sätt att släta över massakern igår som hittills krävt 36 människoliv och skadat 88. Men trots riskerna för att fredsprocessen går i stå har nu alltså FN och NATO, allt enligt Carl Bildt, bestämt sig för ett militärt svar på terrorattacken. Och som en direkt förberedelse drogs i natt de brittiska soldaterna i enklaven Gorazde tillbaka en dag tidigare än beräknat. Kvar finns bara ett par militärobservatörer, allt för att undvika att serberna ska ta gisslan, som ju skett tidigare. Så det var en synbart nöjd bosnisk president som kom ut ur Elysee-palatset efter samtal med president Chirac. Terrorn ska inte få passera obemärkt. Den här gången ska Sarajevo tydligen inte få vänta förgäves.
Det kommer att bli ett påtagligt militärt svar på massakern i Sarajevo. Det säger alltså EU-medlaren Carl Bildt i Paris ikväll.
Det kommer att bli både ett påtagligt militärt svar på detta och det kommer samtidigt ett politiskt svar i meningen att någon försöker förstöra den politiska processen. Det kommer de inte att lyckas med. Utan vi kommer både ha ett bestämt militärt svar och ett bestämt politiskt svar i form av de fortsatta fredsförhandlingarna.
Och det militära svaret, betyder det NATO-bombningar?
Det militära svaret utformas av de militära befälhavarna på platsen och det är inte min sak att ge information om detta.
Ja, när det nu blir en militär vedergällning så betyder det återigen att civila sannolikt kommer att skadas, kanske dödas.
Det är ju det fruktansvärda att våldet trappas upp. Va? När jag ser rapporterna igår, en liten flicka som förlorade handen, barn som förlorar sina föräldrar, föräldrar som förlorar sina barn, meningslösheten i detta. Det militära svar som nu kommer är ett svar med både styrka och sorg och kommer att utformas så att man försöker att undvika så mycket som möjligt, och det hoppas jag verkligen man gör, oskyldiga offer. Men det allra viktigaste är att få fart på den politiska processen.
Den 29 augusti 95. Oron för olika terrorattacker i Frankrike växer.
Frankrike begär idag formellt att den terroristmisstänkte Algerien ska utlämnas från Sverige. Det blir nu en helt ny juridisk process för den 39-årige Algerien som för närvarande är inlåst enligt terroristlagen. I den här nya vändan ska den svenska rättvisan avgöra om det finns hinder för att lämna ut honom till Frankrike, där skräcken för nya terrordåd ständigt växer.
Klockan 12:05 idag på Place Saint-Michel i Paris. Ännu ett bomblarm. En brun papperspåse med ett föremål i har hittats under en parksoffa. Men polisen börjar bli van. Sådana här utryckningar görs i 10-tal varje dag. Och den här gången visade sig den bruna påsen bara innehålla en tom vinflaska. Ett spår från en av Paris många uteliggare.
Ja, vi är just nu väldigt stressade. Nous sommes très très inquiets. C'est tous les jours qu'il y a des alertes. Vous voyez, il y en a une là juste devant nous. Il y en a dans les gares, il y en a dans les métros, dans les RER. Nous sommes vraiment nous sommes inquiets.
Bah, c'est évident qu'on fait un peu attention, on se regarde un peu à droite à gauche, mais disons qu'on c'est pas une psychose encore.
On est plus prudent, automatiquement.
Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on observe, on fait beaucoup plus, on fait tous les objets qui traînent, tout ce qui s'en fait.
Attention, bah, je vais pas dans le métro, bah, avec bébé, je vais pas dans le métro, je vais à pied tout le temps.
Ja, terrorn som hittills slagit till långt borta har nu också drabbat fransmännen. 7 döda och 180 skadade i tunnelbanan Saint-Michel den 25 juli. 17 skadade vid Place L'Étoile den 17 augusti. Och häromdagen en icke utlöst bomb funnen på tågrälsen utanför Lyon. Och aldrig har sett så många poliser i Paris. Trots att det alltid är svårt att filma här tog det denna gång bara 2 sekunder innan vi blev stoppade av säkerhetsvakterna i tunnelbanan. Idag har alltså den franska regeringen överlämnat ett krav till Sverige på att få den algeriske misstänkte terroristen utlämnad. Den hårdföra franska terroristpolisen vill själv föröra honom. De franska nyhetssändningarna toppas fortfarande varje dag av bombattentaten. Och när man står på tv ser man också ofta Kronobergshäktet i Stockholm och svenska chefsåklagare Jan Danielsson. För det finns minst sagt en utbredd misstro här i Frankrike mot svenska polisens sätt att tolka den misstänkta Algeriens alibi. Idag i den konservativa tidningen Le Figaro häcklar den välkända kolumnisten Charles Suffer vad han kallar det spektakulära exemplet satt av svenska polisen.
Je suis méfiant vis-à-vis de tout le monde. Par exemple, quand la police suédoise dit que l'alibi est solide, je suis un peu sceptique. D'autant que la police suédoise garde sous les verrous quelqu'un qui semble innocent. Donc pour le moment, j'ai l'impression que tout le monde triche.
Innan samtliga skyldiga terrorister verkligen har gripits så hålls papperskorgarna i Paris stängda om de inte tagits bort helt och hållet. För papperskorgar är annars det idealiska gömstället för en bomb. Kanske inslagen i en vanlig brun papperspåse.
Den 30 augusti 95. Sarajevo och NATO.
Nu är klockan 7 och här är nyhetstimmen.
Och här är morgonekot. NATO-flyg bombar serbiska ställningar som vedergällning för blodbadet i Sarajevo. Serberna skjuter tillbaka mot Sarajevo. I natt klockan 2 så sattes alltså NATO-flyg in mot serbiska mål runt Sarajevo som ett svar på granatattacken mot en marknadsplats i Sarajevo i måndags där uppemot 40 människor dödades. Och det är de mest omfattande NATO-bombningarna i Bosnien hittills.
I flera vågor har tidigt i morse i skydd av nattmörkret NATO-plan flugit in över Bosnien och angripit de serbiska rebellernas ställningar öster och söder om Sarajevo. Brittiska och franska elitsoldater på marken ur de så kallade snabba insatsstyrkorna med posteringar på berget Igman bortom Sarajevos flygplats anslöt sig i gryningen med beskjutning från sina tunga artilleripjäser. Knallarna från dem blandade sig i bönutropen från Sarajevos minareter. Trotsiga rebeller svarar just nu med att från sina artilleripjäser beskjuta Sarajevo. NATO-planens första mål var slutluftförsvarssystemen. De kontrolleras inte av rebellerna själva utan från deras mentor i Belgrad av det verkliga Serbien. Radarstationer, avlossningsramper för missiler och därefter söka sig till speciella mål förstöra så många kanoner och stridsvagnar som möjligt. Det är flygangrepp i stor skala. Det är inte som tidigare i Bosnienkriget, mest en markering. Fler än 60 plan, sannolikt från USA och Frankrike, Storbritannien, Holland och Spanien, har deltagit en natt då regnet upphört och molnen lyft. Det är, sa en militär källa, inte en vedergällning, det är en avskräckning. Det är mera som första natten i Gulfkriget. Anfallen hade beordrats av FN som bestraffning för rebellernas granatattack i måndags mot saluhallen i Sarajevo. Den skördade 37 civila människors liv. Skulden för attacken är, enligt FN, bevisad bortom allt tvivel. Men anfallet innebär inte att FN valt att stödja en sida gentemot en annan. Generalsekreteraren Boutros Ghali betonade i morse att FNs enda fiende är kriget självt. Våra mål i Bosnien oförändrade, sa han, att hjälpa civila krigsoffer och bana väg för fredlig lösning. NATOs generalsekreterare Klaus var från Bryssel klarare om det militära syftet. Vi vill, sa han, när han bekräftat att stridsplanen klockan 2 i morse lyft från den italienska basen Aviano och från det amerikanska hangarfartyget Theodore Roosevelt. Vi vill röja undan serbernas möjligheter att med artilleri angripa Sarajevo, som ju av FN förklarats vara ett tryggat område. Anfallen fortsätter tills målen är nådda. Det kan ta 4 dygn. FN understryker att dess soldater, för att hindra att rebellerna tar dem som gisslan, dragits bort från serbhållna områden. Och i sin huvudstad, praktiskt taget helt utan elektricitet, kunde Sarajevoborna höra stridsplanen dåna fram över den stjärnklara himlen och se kraftiga ljussken från detonationerna på serbhållen mark bortom kullarna. Och känna en återhållsam förhoppning om att kanske den 3,5 år långa belägringen av deras stad är på väg att hävas. Bosniens utrikesminister Sacerbej sa, detta rädda liv. Andra fruktar emellertid att med dagens massiva anfall, medlingsansträngningar och förberedelse för fredsförhandlingar för avsevärd tid framåt är kapsejsade. Staffan Heimersson, Wien.
Och så till USA. USA som ju med stor kraft drivit på om flygbombningar som en vedergällning mot bosnienserberna. Och för en stund sen så gjorde president Bill Clinton ett uttalande om bombningarna.
I strongly support this operation. I think it is an appropriate response to the shelling of Sarajevo.
Jag stödjer den här operationen helt och fullt. Den ligger helt i linje med NATOs och FNs åtagande efter granatattacken mot Sarajevo. Det här var nödvändigt, sa presidenten när han stannade till framför några reportrar under sin sista semesterdag i Klippiga bergen. Målet med bombningen är dels att straffa bosnienserberna för granatbeskjutningen av civila i Sarajevo, dels att försöka få dem mera förhandlingsbenägna. Enligt uppgifter här i Washington kommer bombningarna att bli mycket mera omfattande än tidigare NATO-bombningar har varit. Pentagon har gjort en plan som går ut på en omfattande utslagning av bosnienserbiska ställningar och militär infrastruktur. Det har funnits ett starkt tryck från många håll att NATO och FN efter så lång tid ska slå till med kraft. Den republikanske majoritetsledaren Bob Dole sa att det nu inte längre är läge för brutna löften och tomma hot. Och den amerikanske chefsförhandlaren Richard Holbrooke sa i söndags att tidigare flygbombningar varit genant otillräckliga, som han sa. President Clinton sa i sitt korta uttalande att han inte trodde att bombningarna skulle innebära något avbrott i fredssamtalen. Staffan Ekendahl i Washington.
August 1995 om kvinnokonferens i Peking, Kina.
Nästa vecka så invigs FNs fjärde kvinnokonferens i Peking, men redan om några timmar så invigs den alternativa kvinnokonferensen som löper parallellt med den stora konferensen. NGO Forum heter den och vår utsände rapporterar här från Kina.
Här är
Huairu hamras och spikas för fullt medan traditionell kinesisk musik möter de tiotusentals kvinnor som just nu väller in från hela världen för att delta i världens hittills största kvinnomöte för så kallade NGO-are. NGO är ett samlingsnamn för i stort sett alla grupper, rörelser och organisationer som står på en grund av medlemmarnas frivilliga och ideella arbete. En NGO-grupp kan vara allt ifrån en handfull byinvånare som gått samman för att förbättra vattenförsörjningen någonstans i Tanzania till världsomspännande organisationer av typen Amnesty. Vilken roll och vilken status NGO-grupper har skiftar i mycket hög grad beroende på var, hur och varför de verkar. Förkortningen NGO står för Non-Governmental Organization, icke-regeringsansluten organisation, men också det är en mycket bred definition. I exempelvis Sverige ingår flera NGO-are i Mona Sahlins och Sveriges regeringsdelegation och får statliga bidrag till sin verksamhet. I många andra länder, inklusive här i Kina, riskerar NGO-are livet varje dag när de i största hemlighet kämpar för det de tror på. Dessa gräsrötter och folkrörelser, aktivister och dissidenter får trots det motstånd många av dem ständigt möter ett allt större globalt inflytande. Något som märks i allra högsta grad så här inför FNs fjärde stora regeringskonferens om kvinnor som börjar i Peking nästa vecka. Det visar sig dels genom att hela NGO-forum ju i sista stund flyttades av de kinesiska myndigheterna när de insåg vilka som var på väg hit. Flyttades från det mera känsliga Peking till Huairu, nästan 6 mil utanför. Där Kinas styrande hoppas kunna isolera och begränsa NGO-arnas förmodat förgiftande effekter på det kinesiska folket. NGO-världens allt större makt visar sig också genom att flera av FN-konferensens deltagare tidigare lagt sin resa till Kina för att kunna delta även på NGO-forum. Det gäller bland många andra Hillary Clinton, Hanna Nashravi och Mona Sahlin. I Nairobi 85 var NGO-arna drygt 15 000. Den här gången är de mer än dubbelt så många. Och deras program av seminarier, workshops och möten samlar sig till en centimeter tjock katalog. Här ska iranska barnmorskor, nigerianska bondkvinnor, svenska vårdbiträden och amerikanska abortaktivister tala om just sin verklighet. Liksom argentinska uppfinnare och koreanska teologer. Nate Krakow är en av de mer än 30 000 som rest till Kina och Huairu.
Jag ska ha en aktivitet som handlar om att vi svenska läkare mot kärnvapen och då framförallt den internationella organisationen nu som jag representerar, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, vi ska tala om varför man måste avskaffa kärnvapen i världen.
Och du har kommit ända hit till Huairu för att göra det?
Jajamensan.
När kom du hit?
Jag kom i lördags. Så att vi har hunnit med lite sightseeing också. Men nu börjar det ju dra ihop sig.
Ja, nu drar det alltså ihop sig. Om några timmar hålls en gigantisk invigningsceremoni på Pekings olympiska stadion. Komplett med kinesisk dansuppvisning och frisläppande av 20 000 vita duvor. Kineserna tycks ha satsat de flesta krafterna på den sortens inramning och på en säkerhets- och kontrollapparat som är nästintill löjligt rigorös på ytan men i praktiken ineffektiv. Och precis som alla inblandade befarat har de kinesiska värdarna inte mäktat med uppgiften att få färdigt hotell- och konferenslokaler. På NGO-forumområdet råder allt tänkbart kaos. Men den unga indiskan Namrata Bali säger att de praktiska problemen här är bagateller jämfört med vikten av att världens kvinnor nu tar chansen att på NGO-forum samlas kring de frågor som verkligen betyder något för allas framtid.
Oh, and I think we should not be very much concerned about where the site would be or what, you know, I mean, rather than keep our trust to our issues than getting into these kind of things because, I mean, being in so many corners of the world, what can you do about it? Rather, we concentrate on what we want to decide and what the future is going to give us.
Det här är Agneta Furvik på NGO-forum i Huairu i Kina.
Den 1 september 1995. franska kärnvapenprov.
God kväll. För en stund sedan bordades alltså Greenpeace fartyg Rainbow Warrior av fransk militär utanför Mururoa-atollen. Men Greenpeace tycks ändå ha nått ända fram till provanläggningen på atollen.
Det var för ett par timmar sedan som Greenpeace fartyg Rainbow Warrior trotsade Frankrikes förbud att gå in på franskt territorialvatten runt Mururoa-atollen. Och för att göra det svårare för den franska marinen att stoppa miljöorganisationens protestaktion mot kärnvapenproven på atollen så sjösatte Greenpeace ett flertal gummibåtar. Enligt en japansk regeringskälla har fransmännen tänkt att börja sina prov ikväll klockan 8. Och om det stämmer vill naturligtvis fransmännen stoppa Greenpeace-aktionen så fort som möjligt. Så därför bordade franska kommandosoldater Greenpeace-fartyget för en stund sedan.
Yes, there's one just coming on board. They've boarded. They're coming up onto... we're just calling Telco Maritime Radio. There's three on board. They've got the tear gas grenades on the back of their uniforms. There's now about six or eight on board. One is now on the bridge and he's ordering people round. And they're coming up to the bridge now. Yeah, they're trying to... they're about to break into the bridge, I think. I'm not sure what they're doing.
Och med det stoppades fartyget Rainbow Warrior. Men enligt de senaste uppgifterna fortsätter ändå flera av Greenpeace gummibåtar in i lagunen in mot Mururoas strand. I luften jagar en fransk marinhelikopter en Greenpeace-helikopter. Och i vattnet helt nära den franska anläggningen har Greenpeace lyckats få i två dykare.
En svensk riksdagsledamot, miljöpartisten Marianne Samuelsson, greps idag i Paris när den franska polisen försökte stoppa demonstrationer mot de franska kärnvapenproven i Stilla havet.
Place de la Concorde i Paris vid 11-tiden idag. Hundratals människor ditresta från olika länder hade samlats för att demonstrera mot de franska kärnvapenproven. Men det blev inte särskilt mycket av demonstrationerna. Polisen grep omedelbart in och massarresterade folk. Bland de arresterade fanns tre svenska kvinnor, en av dem Miljöpartiets språkrör, riksdagsledamoten Marianne Samuelsson. I 2,5 timme varade hennes arrest. Deltog ni i den demonstration som hade pågått i Paris idag?
Nej, vi hade inte kommit fram till någon demonstration.
Utan enda orsaken till att ni begripte var att ni hade Greenpeace-tröjor på er?
Ja, det var order de hade fått att alla som såg ut som de skulle kunna tänkas tycka som demonstranterna skulle stoppa.
Extra känsligt för polisen i Paris idag var förstås att Marianne Samuelsson och de andra arresterade bar exakt samma tröjor med antikärnvapenmärken som ledamöterna i EU-parlamentet hade burit när de bjöd ut Frankrikes president Jacques Chirac i mitten av juli.
Första september 95. Bosnien.
Och för första gången sedan andra världskriget sattes också idag tyska stridsplan in i en krigszon i Europa. Det var tyska tornadoplan som genomförde stridsuppdrag över Bosnien. Planen står under NATO-befäl och ska enligt det tyska försvarsdepartementet användas för att skydda FNs insatsstyrka. Och för bara en liten stund sedan har vi fått veta att alla inblandade parter i Jugoslavienkonflikten kommer att mötas för fredssamtal i Genève i nästa vecka. Det blir utrikesministrarna från Kroatien, Bosnien och Restjugoslavien som kommer alltså att träffas i Genève till fredssamtal.
Den 2 september 1995. En ljusning.
Sveriges Radio P4.
Klockan är 8, här är Ekot.
Utrikesministrarna från Bosnien, Kroatien och Serbien möts i Genève nästa vecka för en inledande fredskonferens. Men det amerikanska fredssändebudet Richard Holbrooke sa i Belgrad igår kväll att parterna står långt ifrån varandra.
Det har gått ett par år sedan serber och bosnier satt vid samma förhandlingsbord. Nu ska de mötas sida vid sida med representanter för den bosniska kontaktgruppens fem länder, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Ryssland. Allvaret i förhandlingarna är nu tydligt, även om USAs biträdande utrikesminister Richard Holbrooke vid sin korta presskonferens här i Belgrad igår kväll betonade att detta bara är början på processen. Bosnier och serber befinner sig mycket, mycket långt från varandra, sa han. Alla parter är eniga om uppdelningen. En federation mellan bosnier och kroater tillerkänns 51% av Bosniens yta. Serber får 49%. Men sen återstår hur fördelningen ska ske, sa Holbrooke.
At this point, everyone's agreed to the principle of 51-49, but everyone's 51% and everyone's 49% are different. That's what this negotiation is going to be about.
Alla inblandade har totalt olika syn på hur dessa 49 respektive 51% ska fördelas, sa den amerikanske förhandlaren. Lars-Gunnar Erlandsson, Belgrad.
Den 2 september 95, Kina.
Redan innan FNs kvinnokonferens i Peking har öppnat så har det lett till en öppen strid mellan kvinnor och kinesiska myndigheter som fruktar att Kina ska skandaliseras. Det är arrangörerna till den alternativa kvinnokonferensen NGO Forum som nu ställer ultimatum. Om inte de kinesiska myndigheterna genast slutar att övervaka och trakassera deltagarna så kommer dessa att åka hem.
Klockan 12 imorgon går tidsfristen ut och om inte de kinesiska myndigheterna lovar att sluta övervaka och trakassera deltagarna tills dess riskerar den alternativa kvinnokonferensen att få ett snöpligt slut.
We were very, very clear about what we wanted. We wanted that whole security apparatus dismantled and out of here. Okay, and it is for everybody. Now, if those incidents still occur, we are saying that by midday tomorrow we are going to meet with our constituency and discuss appropriate action.
Uppemot 5000 kinesiska deltagare i den alternativa konferensen beskylls för att i själva verket vara spioner. Många deltagare har klagat på att de känner sig förföljda. De säger sig ständigt ha en kinesisk ledsagare med walkie-talkie vid sin sida som bandar det de säger och videofilmar det de gör.
From the moment that we stepped on Chinese territory, we've been heavily surveyed. There are constantly spies around us, and I'm sure there are a few in this room right now. But we're getting used to it.
Delegates at this conference have found that it's been very difficult to do their work. They've been impeded by constant surveillance, intimidation, harassment, both on the forum site and at the hotels.
拍照的人很多了，不，你们都在拍照吗？怎么能知道他是谁呢？ 我认为你们都是在工作，大哥大，都可以是，但是我还没有大哥大。
Det är framförallt kvinnor från olika människorättsgrupper som hotas, förföljs och trakasseras på olika sätt. Och det sker öppet. Samtidigt som vi talade med exiltibetanska kvinnor på konferensområdet så hölls de och vi under uppenbar uppsikt. Och när exiltibetanskorna idag skulle leda en arbetsgrupp om förhållandena i Tibet så avbröts de mycket bryskt av prokinesiska tibetaner ur den officiella kinesiska delegationen. Igår grep andra konferensdeltagare in och ställde sig skyddande omkring exiltibetanskorna när de genomförde en tyst protestdemonstration mot den kinesiska närvaron i Tibet. Också då försökte civila poliser att störa och hota kvinnorna.
Frankrike och Mururoa-atollen. Rapport 2 september 95.
I Stilla havet boxerar den franska marinen nu bort de båda Greenpeace-fartyg som bordades igår. Och samtidigt så har protesterna idag fortsatt över hela världen mot Frankrikes planer på att provspränga kärnvapen vid Mururoa i Stilla havet.
Demonstranter blockerade idag vägar till staden Papeete på Tahiti i protest mot de franska planerna på kärnvapensprängningar. Till Tahiti har också ett hundratal utländska politiker kommit, bland dem kulturminister Margot Wallström. Våldsamma slagsmål bröt ut idag när bilister försökte forcera vägspärrar på Tahiti. Allt fler länder protesterar mot provsprängningarna vid Mururoa. Tidigare Australien och Nya Zeeland och idag också de fyra sydamerikanska länder som har kust mot Stilla havet. USAs president Clinton är just nu på Hawaii. Han uppges ha uppmanat Frankrike att vänta med den första sprängningen tills han har lämnat Hawaii. Samtidigt för den franska marinen just nu bort miljöorganisationen Greenpeace båda fartyg till en plats omkring 600 km från Mururoa. Fartygen bordades igår av franska marinsoldater. Många av miljöaktivisterna greps av fransmännen. Och bland de gripna uppges svensken Claes Wiehl finnas. Greenpeace svenske chef Lars Ångström vill att Sverige ska protestera mot att Frankrike bordade ett av Greenpeace fartyg på internationellt vatten. Frankrike planerar att spränga 8 kärnladdningar i Polynesien och datum för testerna hålls hemliga.
Vi har bara en jord. Stoppa proven nu. Go back Chirac. Go back Chirac. Go back Chirac. Go back Chirac. Tack så mycket.
Med slagord mot den franska presidenten och mot de planerade kärnvapenproven gick den här demonstrationen idag förbi Frankrikes ambassad i Stockholm. Bojkottar du franska varor?
Absolut. Det har jag gjort i 15 år. Kvinnor för fred startade 1979, förstår du. För min del skulle jag aldrig köpa ett franskt vin. Och på restaurang säger de när de kommer med franskt vin, aldrig, säger vi, både min man och jag.
Slutmålet var Gärdet och här övergick protestaktionen till det här. Il m'accompagne à la mairie.
Il m'accompagne à la mairie. À la mairie. Det är precis en sån stämning vi vill ha, en happening mot kärnvapensprängningen.
Den här målningen ni gör, hur har ni tänkt den?
Naturligtvis, jag tror väldigt många människor bär på starka känslor kring det här ämnet, kärnvapensprängningar. Man minns ett 70-tal när det var en terrorbalans med det kalla kriget och sånt. Och det vill man ta tillbaka, då har man mycket känslor som man bär på och vill måla ut. Så därför vill vi göra en målning.
En internationell kvinnokonferens i Peking, Kina. Här är rapporten 2 september 95. Tredje augusti 95. Kort uppehåll, sen full rull igen. Det gäller Bosnien.
NATOs militära befäl fick i natt klartecken att börja bomba bosnienserbiska mål igen om inte NATOs och FNs villkor uppfylls. Det meddelade NATOs generalsekreterare Willy Claes. FN och NATO kräver att bosnienserberna ska upphöra med sina angrepp mot FNs fredade zoner och dra tillbaka de tunga vapnen från områdena runt Sarajevo. Men trots hotet om nya anfall från NATO angrep bosnienserbiskt artilleri igår och i natt muslimska områden i västra och norra Bosnien. Det uppger Radio Sarajevo. Staden Lukavica nära Tuzla var ett av målen och varningslarm utlöstes även i Tuzla där den nordiska FN-bataljonen har sin bas.
Bosnien, Jugoslavien, 5 september 95.
FNs tidsfrist för de bosniska serberna löpte ut klockan 23 igår kväll. Men natten har varit lugn och NATOs stridsflygplan har ägnat sig åt spaning, rapporterar vår utsände.
Det kan finnas flera skäl till att FN inte gett order till NATOs bombplan om nya räder under timmarna som gått under natten och morgonen, trots att NATOs spaning fortsatte. Vädret har inte varit det allra lämpligaste, men de bosniska serberna flyttade enligt egna påståenden och en del FN-uppgifter en del av sina tyngre vapen kring Sarajevo sent igår kväll. FN har också klargjort att tidsfristen som var satt till klockan 23 igår kväll inte var annat än det klockslag då FNs bombning kunde börja om de bosniska serberna fortsatte att trotsa de internationella kraven. Det är alltså inte helt klart om FN anser att de bosniska serberna har följt det ultimatum som de har fått. Ett virvar av besked och motbesked surrade i konfliktområdet sent igår kväll. Politiska företrädare för de bosniska rebellerna i Pale sa att de bestämt sig för att ge efter. Den militäre befälhavaren, generalen Ratko Mladic, var mindre försonlig. Han skrev i ett brev till FN i Zagreb att mera genomgripande beslut var nödvändiga innan han kunde ge order om avväpning av zonen kring Sarajevo. FN kräver att en radie på 2 mil runt Sarajevo ska vara helt fri från tyngre vapen. Dessutom ska vägen till Sarajevos flygplats rensas på vapen av bosnienserberna. Flygplatsen ska därefter kunna öppnas. FN har utan att möta motstånd från de bosniska serberna öppnat ett tidigare spärrat vägavsnitt kring den belägrade bosniska huvudstaden och där löper nu viss hjälptrafik. Efter 3 dygns bombningar lyckades inte NATO-flyget under förra veckan slå ut mer än omkring 10% av bosnienserbernas artilleri. Bara en del av deras kommunikationssystem, omkring hälften av luftvärnet. Bosnienserbernas militära kapacitet är med andra ord inte mer än delvis utraderad. FN kan möjligen beordra en snabb straffexpedition mot de bosniska serberna på nytt. Men att låta NATO-flyg bomba samtidigt som konfliktens utrikesministrar sitter vid ett rådsbord i Genève senare i veckan, det ter sig mera omöjligt. Lars-Gunnar Erlandsson, Belgrad.